Det här är ett poddradioprogram från Sommar i P1. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Dags för Sommar i P1 med Christer Björkman.
Det var den årliga skidresan med grabbarna. 9 grabbar för att vara exakt. På ett berg i Verbier vintern 1990. Precis som varje kväll så hade vi hamnat på favoritbistron med hög stämning, goda viner och förstående personal. Och som alltid hade väl någon ropat: "Christer, vem kom trea 1975?" Och precis som vanligt började jag, den levande karaoke-maskinen, att sjunga. Jag tror det var Magnus Uggla som tröttnade först. Han tog sig för pannan och kved. Åh, stå inte ut längre. Kan någon få tyst på fjollan, för jag orkar inte höra honom sjunga en jävla slager till. Thomas Ledin som satt bredvid lugnade honom skrattande och kom på en, tyckte han, briljant idé. Kanske kan vi lösa problemet genom att skriva en låt till honom och skicka in den till Melodifestivalen. Hans teori var att om jag bara fick tävla en gång så skulle det sen bli tyst på mig. Trodde han, ja. Sagt och gjort, den kvällen startade grabbarna en pakt. Få med Björkman i Melodifestivalen. De höll sitt löfte, Thomas skrev en låt och skickade in, men den kom inte med. Nåja, ett år passerade och nästa sommar var Thomas ute på sin första rocktågsturné tillsammans med Lena Philipsson och Niklas Strömstedt. Jag var med som merchandiseansvarig och sålde t-shirts och skivor under giggen. På ett tåg i den svenska sommarnatten var det till slut en till som fick nog, Niklas Strömstedt. Han frågade undrande: "Vem fan är den där killen som sjunger slagers hela tiden?" "Ah, det är bara Björkman", förklarar Thomas Ledin. "Vi har en pakt att få med honom i Melodifestivalen. Vill du vara med?" Niklas tittade skeptiskt bort mot den där t-shirtförsäljaren och sa: "Ja, varför inte?" If I Can't Have You, Yvonne Elliman. Jag hade inte bråttom ut. Verkligen inte. I nästan 2 dygn kämpade jag emot medan mamma låg och krystade på Borås lasarett. Och dessutom cirka 10 dagar senare än beräknat. Man antar att jag låg och sov där inne. Och för de som känner mig väl så kommer inte det som någon överraskning. Jag har försovit mig till i stort sett allt som går att försova sig till i hela livet. Så varför skulle förlossningen ha varit annorlunda? Att sova är det bästa som finns. Länge, länge. Inte så ofta, men länge. Ibland när jag gick i skolan så kunde jag göra mig i ordning, ta på mig ytterkläderna, säga hej då och ge mig iväg. För att sedan via vindstrappan smyga tillbaka till mitt rum och lägga mig under sängen och sova vidare. När jag gjorde lumpen så försov jag mig 3 gånger under samma vecka, så mitt kompanibefäl tvingades till slut bestraffa mig. Straffet bestod i att sätta rött kräpppapper runt glödlampor på 500 ficklampor. Det tog halva natten. Och dagen efter, ja, då försov jag mig igen. En helg när jag bodde i USA så bestämde sig de vakna människorna för att göra ett experiment och låta mig sova tills jag vaknade av mig själv. Jag somnade vid ettiden en lördagnatt. Det blev söndag. Timmarna gick och gick och gick. Till slut var det måndag morgon och de vakna människorna gav upp sitt experiment och väckte mig. Då hade jag sovit i 31 timmar. Jag kan inte ens minnas alla gånger jag har anlänt till intervjuer eller gått upp på scen för en konsert med mönstret av örngottet kvar i ansiktet. Fast ett tillfälle som jag verkligen önskar att jag hade glömt, det är starten av Melodifestivalen 2003. Det var första året som jag själv skulle leda arbetet i urvalsjuryn. Och jag hade drömt om det här ögonblicket länge. 16 utvalda människor samlade sitt rum redo att ta sig an den svåra uppgiften. Och programmets projektledare informerade dem högtidligt. Vi har bestämt oss för att låta er arbeta själva idag, utan Christer på plats. Vi tror att det är viktigt att ni får lära känna varandra som en grupp första dagen, utan påverkan av en producent. Det blir liksom bättre för dynamiken. Så kommer Christer imorgon och ansluter. Det lät väl fint. Sanningen? Jag låg och sov. The Lion Sleeps Tonight, The Tokens. Första gången jag stod på en scen var i Boråsparken och jag var 4,5 år gammal. Jag minns att jag fick stå på en pall för att nå upp till mikrofonen. Anita Lindblom, Sånt till livet, sjöng jag, och när jag var färdig gick jag ner från pallen och bugade djupt för publiken och lämnade scenen. Applådåskorna vällde in bakom kulisserna och jag blev lite förvirrad. Varför slutade de inte att klappa? Jag antog att jag hade gjort något fel. Barn tror ofta att de har gjort något fel. Någon knuffade ut mig på scenen igen, men jag kunde verkligen inte komma på vad som hade gått fel. Jag hade sjungit rätt, det var jag helt säker på. Kanske hade jag inte tackat tillräckligt fint. Så måste det vara. Jag tänkte och tänkte och till slut kom jag på hur jag skulle göra för att få tyst på applåderna. Och jag gjorde en djup hovnigning. Ja, vad ska jag säga? Dagen efter kunde man läsa i lokaltidningen om femåringen som slog knockout på publiken, som reste sig som en man och lyfte taket i stående ovationer. Ja, och sedan fick jag åka till Stockholm för att sjunga på tv. Programmet hette Småstad, och det enda jag kommer ihåg är att efter jag hade sjungit Sånt till livet så skulle jag dra masken av en clown. Bakom masken dolde sig själva Anita Lindblom och produktionen var oerhört nöjd med att ha fått hit henne. Men jag, som inte hade en aning om hur Anita Lindblom såg ut, ja, jag hade ju bara dragit masken av en clown och hittat en tant bakom. Och jag är rädd för clowner än idag. This world today is a mess, Donna Hightower. Min mamma Ulla var på 60-talet rikskänd som Sveriges roulettedrottning. Ja, som ni förstår så ägde hon alltså kasinon. Detta fick till följd att jag som barn nästan uteslutande bodde på hotell. Ja, faktiskt så ofta och mycket att jag fick med mig vissa hotellvanor även hem till huset i Borås. En morgon till exempel höll min dåvarande styvpappa på att bryta nacken av sig när han skulle gå ut och hämta tidningen. Det han hade snubblat på var 3 pojkskor, prydligt uppradade utanför ytterdörren. De hade jag ju ställt där för att de skulle putsas. Så var det på hotell. Men när jag så småningom skulle börja skolan, då uppstod det problem. Min mamma var fortfarande tvungen att resa, men jag skulle ju bli tvungen att stanna i Borås hela veckorna. Därför fick jag som 6-åring flytta in hos en fosterfamilj. Idag kanske en sån sak låter lite märklig, men inte på den tiden. Det här är fortfarande ett decennium innan barnpsykologin slog igenom på 70-talet, och på den här tiden så var man mer lösningsorienterad. Mina fosterföräldrar, Märta och Hugo, var 2 underbara människor. De bodde i den lilla byn Skene, och där var de föreståndare för Folkets hus. I Folkets hus fanns det en biografsalong som visade film 2 gånger i veckan. Märta sålde biljetter och Hugo stod i godiskiosken och rev biljetterna. Och när filmen var slut så stannade de själva kvar och städade. Och då var det fritt fram för mig att leka. Och scenen blev min. Den tunga röda sammetsridån styrdes av 2 magiska knappar. En grön som öppnade och en röd som stängde. Varje kväll tvingade jag dit kvarterets ungar som fick agera publik, medan jag stod på scenen och sjöng låt efter låt efter låt. Men nyckeln till magin var ju ridån. Och den sköttes av min stackars fosterkusin Lennart. Han fick stå positionerad i scenvingen och trycka på rätt knapp vid rätt tillfälle. Ibland lyckades jag inte få dit någon publik. Då hade Lennart det körigt. Då fick han agera både publik och ridåskötare och kuta mellan posterna. Nej, vet ni vad? Lennart fortsatte inte som scentekniker som vuxen. Det här var min dröm, inte hans. Någonstans i Sverige, jag tror att det var i Hudiksvall och året var 1967. Min mamma ägde kasinot på stadshotellet där och hon var nere i rouletten och arbetade och jag smög omkring en trappa upp. Från lobbyn kunde jag höra en massa människor som intensivt följde ett TV-program där nere. Jag kikade ner och han uppfattade en tjej som utan skor sjöng en låt som hette Puppet on a String. Dagen efter frågade jag min mamma vem det var som hade sjungit barfota. Hon berättade att tjejen just hade vunnit Eurovisionsschlagerfestivalen. Det var det längsta ord jag någonsin hade hört. Jag la programmet på minnet och när Melodifestivalen dök upp i tv-tablån året därpå var jag redo. Redo att möta mitt öde. Claes-Göran Hederström vann den svenska finalen med Det börjar verka kärlek banne mig och blev stjärna över en natt. Det kanske har hänt er någon gång att ni har kommit till en plats och känt i hela ert väsen att här ska jag bo. Eller kanske träffat någon person som du har fått en speciell kontakt med och tänkt det här kommer bli en vän för livet. Exakt så kändes det för mig den där kvällen 1968. Det här ska jag göra. Precis så här ska det vara. Jag ska komma från ingenstans, jag ska sjunga en låt och jag ska vinna och få tävla för Sverige. Kanske inte barfota som den där tjejen, men i en svart kostym som den där killen. Det ska jag göra, banne mig. Gunga mig, Eva Dahlgren. I mitten av gymnasiet började det på allvar gå upp för mig att män hade en inte alls önskvärd effekt på mig. Eller, män var väl att ta i förresten. De var väl i bästa fall stora pojkar. I vilket fall så var det min bästa kompis som blev min första kärlek. Inte för ett ögonblick under hela skoltiden anade jag att det skulle bli så. Vi umgicks alltid. Vi pluggade ihop, vi gick ut ihop och vi pratade nätterna igenom om allt som unga män brukar prata om. Med ett enda undantag, vi pratade faktiskt aldrig om tjejer. Jag tänkte aldrig på det då, men i efterhand har det slagit mig att vi faktiskt aldrig gjorde det. Det var sommar och vi hade just tagit studenten och jag hade fest ute på landet. Det var en varm augustinatt och av någon oklar anledning så står vi plötsligt ute på ängen. Bara han och jag. Jag kommer ihåg att gräset var fuktigt men inte kallt. I månljuset kunde jag se att hans ögon frågade om lov. Jag nickade stumt tillbaka att det var okej. Hans läppar var varma när de mötte mina. Jag skulle fylla 18 om en vecka och plötsligt visste jag. Plötsligt var allt så enkelt. Nu visste jag att jag inte hade något val. Jag var kär i en man.
Jag vet en vän som bor i huset intill. Och hon har lovat mig att
Come Give Me Love, Ted Gärdestad. 1977 flyttade vi till New York. Min mamma hade nämligen gift om sig med en hockeyspelare och han blev plötsligt proffs i NHL. Inte mig emot att som 20-årig outsider från provinsen hamna i ett sexuellt frigjort och konstnärligt gränslöst New York. Ja, det var ju inte helt fel. Och här, plötsligt, passade ju jag in. De var inte lika förstående i Borås när jag gick ut i en gul kroppstrumpa i nät och på huvudet hade så höga plymer att jag var tvungen att beställa taxi med taklucka. Här däremot imponerade min garderob stort och mina nyvunna vänner visste direkt var de skulle skicka mig till en nyöppnad klubb som hette Studio 54. Okej, sa jag och satte på mig en svart Duchess-ensemble komplett med fotsid Mandrake cap med vinröd insida. Sedan spatserade jag lugnt ner till 54:e gatan där jag svepte fram mot de hundratals hoppfulla som stod i kö. Dörrvakten Mark, som sett min cap på 75 meters avstånd, tog en titt på mig, särade på folkmassan och släppte in mig. Plötsligt var jag i himlen. Där hängde jag sen inte varje helg, utan 4-5 kvällar i veckan. Men det är klart, mina 2 år i New York satte ju andra spår än bara det här. Och det kanske mest bestående är att jag tog till mig den amerikanska andan. Och låt mig förtydliga, jag är inget stort fan av Amerika som helhet. Fast det är en väldigt lång diskussion och i ett helt annat sammanhang. Men det som fanns, inte minst i New York och inte minst då, var det amerikanska självförtroendet och tron på att ingenting är omöjligt. Det är en hisnande känsla. Lika hisnande som när vi anlände till New York. I taxin från flygplatsen när hela Manhattan för första gången tonar upp sig framför dina ögon. Jag glömmer det aldrig. Ur taxins radio kom en låt som jag aldrig hade hört förut, men som jag aldrig skulle glömma. I Feel Love, Donna Summer. När jag var 23 år gammal var jag tillbaka i Borås och hög på upptäckten att ingenting är omöjligt öppnade jag en egen frisersalong. Året är 1980 och i hela Europa regerar den italienska smaken. Både musik och mode är italienskt, så det är klart att min salong ska ha ett italienskt namn. Jag stegade iväg till bokaffären och inhandlade en italiensk ordbok. 10 minuter senare hette min salong Capello Bella. Ett vackert hår. Ja, riktigt så enkelt var det tydligen inte, för jag hade ju ingen koll på genus och singularis och pluralis. Har du Capello måste du säga Bello, vill du säga Bella måste du säga Capella. Jag tyckte det var snyggare dock med Capello och Bella, så min frisersalong visade sig heta En vacker hår. Nåja, detta till trots så blev salongen en riktigt stor hit. Alla som var något i Borås var tvungna att fixa håret på Capello Bella. Och jag blev stans trendigaste profil. Allt var frid och fröjd, men sedan hände ju det där ofrånkomliga. 30 närmar sig och jag fick fullkomlig panik. Ska jag stå här och krulla håret på kärringar till reumatismen sätter stopp? Och alla sexuella äventyr måste begränsas till de 3 andra bögar som bor i Borås? Svaret var såklart nej. I dagsläget förstår vi alla att det här handlar om en solklar 30-årskris. Där och då var det något helt annat för en överdramatisk bög. Jag kände mig fast, fjättrad i en materialistisk värld. Så jag deklarerade högt och ljudligt att jag minsann inte skulle vara fast här. Jag sålde min salong, bilen, möblerna och lägenheten och bestämde mig för att åka till Colombia och fotvandra i bergen. Jag hade till och med en avskedsfest och alla mina vänner som tog det här på fullt allvar köpte passande avskedspresenter åt mig. Jag fick lättvikstält, liggunderlägg, sovsäck, termokök, fotogenlampa. Ja, allt som krävs när man ska fotvandra i de colombianska bergen. Och då var det ju bara en sak kvar. Att faktiskt åka iväg. Men bara några dagar innan min avfärd så ringer telefonen. Min vän Staffan har fått jobb i Monaco och ska flytta ner med fru och barn. Och han undrade om inte jag ville följa med. Och tack gode Gud, ja! Les hommes qui passent, Patricia Cass. Det är vår i Rom 1991. Och om bara 3 dagar ska de stå värd för Eurovision Song Contest. 70 mil därifrån i Monaco jobbar jag som receptionist och inser plötsligt, men herregud, det här måste jag ju gå på. Så jag gör en riktig fuling. Jag ringer till en kompis på Radio Monte Carlo och frågar, ska ni skicka någon till Rom? Han gapskrattar, absolut inte. Nej, tänkte väl det. Mitt nästa steg var att ringa upp det italienska tv-bolaget och be att få prata med chefen för Eurovision Song Contest, som alltså ska sändas om 3 dagar. Jag kopplades till denne sekreterare, vilket jag förstås hade räknat med, och började direkt spela på hennes känslor. Hej, jag är sekreterare för högste chefen på Radio Monte Carlo, ljög jag. Och jag har gjort ett fatalt misstag. Jag har missat att ordna biljetter till honom och hans fru. Och jag kommer få sparken. Snälla, och sekreterare emellan, hjälp mig. Arenan för årets tävling tog bara 600 personer. Så det såg onekligen väldigt mörkt ut. Men en timme senare så ringer hon tillbaka och säger, jag kan inte lova något, men ring mig imorgon klockan 12 så ska du få besked. Nästa dag packar jag och mina kompisar en weekendbag och drar till flygplatsen. Klockan 1 går dagens enda flyg till Rom och klockan 12 som uppgjort ringer vi henne hoppfullt. Hon hade löst det. Vi har biljetter. Och vilka biljetter sen! Vi sitter mitt på parkett och till höger om mig sitter modegeniet Jean-Paul Gaultier. I omröstningens slutskede så står det exakt lika mellan våra 2 länder, Sverige och Frankrike. Mitt på parketten står nu jag och Jean-Paul som de Eurovision-fjoller vi är på varsin stol och gallskriker. Vem har fått flest 12-or? Lika många. Vi skriker lite mer. Vem har fått flest 10-or? Herregud, det är Carola. Jean-Paul sjunker besviket ihop på stolen och jag får vingar. Vilken magisk kväll. Det här är första gången jag ser Eurovision Song Contest live. 1 år senare skulle jag inte bara ha en parkettplats. Jag skulle stå på scen och tävla. I treni di tutsör Alice och Franco Battiato. Så, tillbaka till den där pakten som grabbarna startade i en bistro i Verbier. Få med Björkman i Melodifestivalen. En ganska lågintensiv pakt vid det här laget i ärlighetens namn. Efter att till och med Ledins låt ratats av SVT. Men den nytillkomne medlemmen Niklas Strömstedt tog pakten på märkligt stort allvar. Det insåg jag när han redan i slutet av sommaren kom fram till mig med ett kassettband med 3 låtar. Lyssna på de här, sa han. Ja, den första låten var rent av dålig. Den andra helt okej. Okay. Skulle ha kommit 7 eller 8 i tävlingen om den hade kommit med. Men den tredje, den var fantastisk. En fransk vacker chanson fast på svenska med titeln Imorgon är en annan dag. Niklas skickade in den till SVT och jag och hela pakten höll tummarna. Hösten kom och gick och jag återvände till receptionsjobbet hemma i Monaco. Alla drömmar om Melodifestivalen kändes långt, långt borta. I december skulle jag och min vän Staffan flyga hem till Sverige för julledighet och landade samma dag, till och med samma timma, som ett väldigt viktigt tv-program skulle sändas. Det program där de skulle avslöja de 10 utvalda låtarna till nästa års Melodifestival. Vi rusade som galningar genom Arlanda på jakt efter en tv-apparat. Vi till och med försökte slå oss in hos tullpolisen för att få titta på deras tv, men nej, de vägrade. Vi ringde oavbrutet till både Strömstedt och Ledin, men ingen svarade. Inget bra tecken. Vi slängde oss i en taxi och åkte mot Ledins dödstysta under hela resan. Nej, just det. Jag har inte hunnit titta. Men jag har spelat in det, svarade en disträ Thomas när han mötte oss vid dörren. Vad fan, har han inte ens tittat? Staffan och jag rusade in och satt oss direkt framför tvn och satte på videon. Thomas gick lugnt kvar ute i köket och gjorde kaffe. Minns att det irriterade mig lite att han faktiskt inte brydde sig mer. Programledaren läste upp låt efter låt och så plötsligt. Melodi nummer 8, Imorgon är en annan dag, text och musik, Niklas Strömstedt. Tiden stod stilla. Och så plötsligt, som en explosion, alla dörrar i lägenheten slås upp. Och från varje rum kommer mina vänner jublande. Från garderoben där Strömstedt gömt sig, från badrummet där Marie stått knäpptyst, från köket kommer Thomas skrikande med champagnen. Alla jublade för mig. Och jag tror aldrig jag varit lyckligare än just då. The Sound of Philadelphia, MSFB featuring The Three Degrees. Näst sist. Hela Sverige var i chock. Och det var väl inget emot vad jag var. Det var Eurovision Song Contest och jag hade blivit tippad att komma, ja, som sämst trea. Men själv tänkte jag, nej, jag kommer nog sämst sexa. Men inte, aldrig, näst sist. Det som fram till nu hade sett ut som en ny karriär, ett nytt liv, den här nya vägen jag eftersökt, den var ju plötsligt borta, där, i det ögonblicket. Men för att på något sätt skjuta det där problemet framför mig så körde jag bara på. Ingen ska få se mig ledsen, tänkte jag. Jag log framför alla kameror. Jag måste vara en bra förlorare. Kort efter sändningen gjorde jag något eftersnack på tv med Göran Skytte och jag minns att jag var sansad och analytisk. Ledsen? Nej, jag har levt min dröm. Jag har fått sjunga Eurovision Song Contest. Jag är otroligt lycklig för den här resan, upprepade jag som ett mantra. Om och om igen. Sen gick jag ner till den svenska efterfesten där alla mina vänner satt. Hitresta från Monaco, Stockholm, Borås och New York. Och fy fan, vilken ångest. Det var ju gravstämning där inne. Men jag gick rakt in, klev upp på en stol, kavlade upp ärmarna och ropade: nu fan är det fest! Och fest blev det. Ett antal timmar senare i gryningsljuset promenerade jag hemåt. Gick upp på mitt hotellrum och stängde dörren bakom mig. Jag satte mig tyst på sängkanten, la huvudet i händerna och där och då kom alla känslorna. Den leende fasaden släppte och tårarna började rinna. Och en blixtrande huvudvärk tog över. Jag somnade med blöta kinder den natten, men Jag hade ändå bestämt mig. Jag ska inte ge upp. Det här kommer att ordna sig. Och imorgon är en annan dag. Keep on walking, Salem Al-Fakir. Hösten 2001 ringde telefonen och rösten presenterade sig som Svante Stockselius, nöjeschef på Sveriges Television. Kanalen hade bestämt sig för att radikalt förändra konceptet Melodifestivalen och här behövdes extern kraft. Här behövdes nytt blod i SVT:s ådror och han hade börjat att forma ett team. Det var det enda jag visste när jag åkte in på möte hos Svante. Jag var mest uppspelt över att ordet Melodifestival hade nämnts i telefonsamtalet. Väl på plats presenterades det nya förslaget för mig. Hela visionen. Deltävlingar, Sverige-turné, Globenfinal, 32 bidrag istället för 10 och att man fick sjunga på valfritt språk. Frågan var tydlig och glasklar. Vi undrar om du vill vara med och forma det här. Och din uppgift kommer att vara att hitta 32 artister som vill vara med. För att ni ska förstå vidden av den frågan så bör man nämna att året före bestod Melodifestivalen av Barbados, Friends och ja, egentligen inget mer. Det var de heta namnen de hade lyckats hitta till de 10 bidragen. Hur i helvete skulle jag lyckas skrapa ihop 32 stycken artister som var villiga att satsa sina karriärer på detta uträknade iskalla program. Det här var ju ett självmordsuppdrag. Det kommer aldrig att gå. Klart jag tackar ja. You are everything stylistics. Nu har jag varit tävlingsansvarig för Melodifestivalen i 11 år. Och en sak som jag har lärt mig är att det finns inget likhetstecken mellan en bra Melodifestival och ett bra resultat i Eurovision Song Contest. Mina två favoritår till exempel av Melodifestivalen är just nu 2007 och 2012. Två riktigt starka tävlingsår här hemma i Sverige. Men 2007 hamnade ju The Ark på 19:e plats i Eurovision och i år vann Loreen. Det finns verkligen ingen logik i den här tävlingen. Det år som det går dåligt för Sverige i Eurovision Song Contest, då får jag alltid frågan, ska du inte sluta nu? Och nu, när det gick fantastiskt för Sverige, ja då kommer samma fråga. Ska du inte sluta nu när du är på topp? Men man kan inte riktigt resonera så. Det här är ju liksom ingen idrottsprestation. Det här är ett jobb. Så när ska jag sluta? Ja, hörni. Jag har ingen aning. Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Varje land i Eurovision Song Contest leds av en så kallad Head of Delegation. Det som på svenska väl skulle heta delegationschef. Och visst är det så att det är varje Head of Delegations stora dröm att få vinna Eurovision Song Contest. För det betyder i regel också att du får vara med och producera nästa års tävling i ditt hemland. Men när man har fantiserat om det där på kammaren så har det kanske inte sett ut riktigt så som det blev i år. I mina fantasier så har omröstningen varit rafflande in i kaklet, kniven mot strupen, hur ska det gå? Och segern har blivit den knappaste någonsin. Ja, du vet, man vill ju återigen få med sig den där känslan som vi hade med Jean-Paul Gaultier i Rom när Carola vann med minsta möjliga marginaler över stackars Amina. Men riktigt så blev det ju inte i år. Sverige vann en fullkomlig utklassningsseger. Ja, det var till och med så att under de sista ländernas poängutdelning fick vi samla ihop oss lite i greenroom. Och jag fick påminna oss alla om att, hörni, vi måste fortsätta vara överraskade och visa glädje och tacksamhet för varje ny tolva som droppar in. Ja, vilken härlig kväll. Och nu är det vår tur igen. Vi ska få stå värd för Eurovision Song Contest. Så fort vi kom hem från Baku så kastades vi in i en intensiv förhandlingsperiod där två väldigt bra kandidater, Stockholm och Malmö, presenterade sina respektive upplägg och där till slut Malmö stod som vinnare. Vår känsla var och är att störst inte alltid är bäst. Och Malmö lyckades presentera ett förslag som kändes väldigt äkta. I Malmö kommer vi kunna visa Europa att ett bra Eurovision Song Contest, precis som 2000 eller 1985 för den delen, inte handlar bara om mest teknik och störst utrymme. Det handlar om hjärta, innehåll och kvalitet. Och kanske det viktigaste av allt, kärlek till programmet. Och det är någonting som Sverige, kanske mer än något annat land, kan garantera. Des enchantés, Mylène Farmer. Ja hörni, det var nog allt för idag tror jag. Jag vill passa på att tacka er som har lyssnat. Och när jag ändå är igång och tackar så skulle jag också vilja tacka min producent Henrik Jonsson, tekniker Johan Egeskog och tack Edvard af Sillén för hjälp med manus. Jag kan väl också passa på att tacka pakten, tacka mamma, syster Therese, syskonbarn Emily och Alex. Och tack givetvis till underbara Martin som har stått vid min sida i 15 år. En sista sak. Mest för egen skull så skulle jag en gång för alla vilja ge svaret på en fråga som jag alltid får. Och aldrig har besvarat, inte förrän nu. Vilken är den bästa Melodifestivalslåten genom tiderna? Fast vill jag egentligen svara på det? Nej, det vill jag faktiskt inte. Däremot skulle jag kunna svara på vilken är den bästa Eurovision Song Contest-låten genom tiderna. Vilken är det? Så här är det också, det varierar ju från dag till dag beroende på tillfälle och känsla och vad jag ska göra. Men när jag nu väljer en, för att sen förhoppningsvis aldrig mer få den frågan, så är svaret ändå ganska enkelt och beständigt. Åtminstone till nästa år. Den hittills bästa Eurovision Song Contest-låten är...
Det var Sommar i P1 med Christer Björkman, producent Henrik Jonsson.